Storbritanniens drottning Elizabeth II är död. Så här förklarade hon som 21-årig prinsessa år 1947 sin avsikt att tjäna kronan under hela sitt liv.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength.
Drottning Elizabeth är den brittiska monark som regerat längst och hon efterträds nu av sin son, kung Charles den tredje. Du lyssnar på Studio DN med mig, Ylke Holago, och här följer ett samtal med Katrin Marsall om drottningens liv och 70 år på tronen. Och vi ska börja med ett ljudklipp från BBC och drottningens kröning i juni 1953.
Our queen comes to her crowning. The footstool is placed for her to alight from the royal coach. The colors of the guard lie in the dust before her. The trumpeters are ready to sound the fanfare of homage.
Katrin Marsall, DNs medarbetare i Storbritannien. Vad har drottning Elizabeth II betytt för landet?
Hon har ju verkligen varit en stabilitet i decennier för det här landet och uppfattas som den här stabiliserande kraften som höll ihop Storbritannien under en väldigt dramatisk tid. Men om man tittar närmare på hennes väldigt långa tid som regent så har den ju nästan egentligen karaktäriserats mer av extrema förändringar och radikala kast. Och samtidigt är bilden av henne just som den här oerhört stabiliserande kraften.
Hur gjorde hon för att utgöra just den kraften? På vilket sätt var hon stabiliserande?
Nej, men man får ju tänka på att när hon tillträdde som drottning, så även om det brittiska imperiet till exempel hade börjat förlora sin makt och i någon mån egentligen var över, så var det ju fortfarande ett Storbritannien med 70 olika territorium ute i världen. Och det var det här imperiet i kris som hon tillträdde i och som hon någonstans verkligen var med och förde in i den här dagens värld. Och hon förändrade monarkins roll, tog den här icke-politiska rollen. Hon visade aldrig känslor, nästan oavsett vad som hände. Hon gav inte en enda intervju, men samtidigt så förde hon in monarkin i en ny tid. Alltså, vi har lyssnat på här när hon tillträdde, hennes kröning var ju till exempel den första som tv-sändes, någonting som hon faktiskt själv tog initiativ till och fick igenom. Hon föddes in i en tid när kungafamiljen inte alls hade den typen av offentliga roll och inte alls var tillgänglig på det sätt som de är idag. Hon var den första monark som började göra de här walkabouts när hon var ute på olika turnéer. Alltså att drottningen går och skakar hand med vanligt folk. Hon förde monarkin in i en sådan tid. Och sen förstås, om man tänker på det brittiska imperiet, så var hon det enda som fanns kvar nästan från den tiden på något sätt. Från 70 olika territorier när hon tillträdde till då 15. Barbados var de sista som lämnade det som kallas för The Commonwealth då 2021. Så ja, och det är svårt för många britter att föreställa sig ett Storbritannien utan drottning Elizabeth II.
Men det var inte alls självklart att hon skulle bli regent. Hur såg ödet och turerna ut kring vägen till tronen för drottning Elizabeth II?
Ja, precis. Det handlade ju om den här skandalösa abdikationen när Edward den åttonde, som skulle bli kung och var kronprins, blev förälskad i Mrs. Wallis Simpson och avsade sig kronan och därmed blev då Elizabeths far kung, George den sjätte. Och när han blev kung då förstod ju Elizabeth att hon också skulle bli drottning en dag. Men det var inte någonting som hon var född in i på det sättet.
Och sen tillträdde hon ju då 1952 och var då mycket ung, bara 26 år. Och så kröntes hon året därpå. Hur gick det till när hon tog emot beskedet om sin fars död? Alltså det som innebar att hon skulle ta över tronen.
Hon var ju enligt uppgift inte alls beredd på det, utan hon var beredd på ett liv som drottning, men tänkte sig att det skulle komma långt senare och var lyckligt nygift och kastades då in i den här rollen och den här som i Storbritannien på många sätt, inte minst då, var en väldigt politisk roll, väldigt ung. Och man får ju tänka på att hennes första premiärminister, den brittiska monarken, träffar ju premiärministern i princip varje vecka för ett samtal om läget. Hennes första premiärminister var Winston Churchill. Så att det här var, ja, det var en helt annan tid, och det ger en bild av just hur ung hon var.
Och hur tog hon sig an och hanterade drottningrollen?
Ja, det är en lång regent tid. Det var ju något av en chock för henne, men det här sägs ju ha varit en väldigt plikttrogen, pliktinriktad person som faktiskt, om man tittar på hennes gärning som drottning, ändå i någon mån verkligen stod för en tid av tvära kast och, ja, men tog Storbritannien från någon slags imperie till varo till vad det är idag. Lyckades stå kvar som någon slags förenande figur genom allt det som pågick. Tog landet in i en helt ny kulturell era, tog in monarkin i det här. Var med om en helt total förändring av hur man ser på kungligheter och deras privatliv. Och ändå gjorde stora förändringar av monarkin under de här decennierna. Och jag tror ändå att det är så som man kommer att minnas henne.
Ja, vi har ju varit inne lite på det tidigare redan, men under 1900-talets första decennier så genomgick ju brittiska imperiet det första steget av avkolonisering och blev samväldet då, the Commonwealth, och det är ju en process som pågick under hela hennes tid vid tronen. Och så om vi snabbspolar fram till senhösten 2021 så utropade sig då, som du nämnde tidigare, Barbados till republik och tog bort den brittiska kronan som statschef. Hur har drottning Elizabeth förhållit sig till Storbritanniens koloniala arv och kritiken mot kolonialismen?
Det har ju varit den här processen som hon har någonstans varit monark över, sönderfallet av det brittiska imperiet, och när då själv står för en institution som kommer ur det här. Det är klart att det har varit en väldig balansgång. Alltså när det brittiska imperiet var som störst så var en av fyra människor på jorden medborgare, eller subject då, vad heter det, undersåte till den brittiska kronan. Och sen det är klart att det har varit en väldigt stor diskussion, inte minst de senaste åren, kring liksom inte minst slaveriet och det arv den brittiska kungafamiljen, en ansenlig del av deras förmögenheter kommer ur den typen av verksamhet och liksom den institutionaliserade rasism som finns i det. Drottning Elizabeth II uttalade sig aldrig i de där frågorna just för att kunna vara opolitisk. Hennes son, kronprins Charles, som nu ska bli kung, gjorde det lite grann de senaste åren, då bland annat i samband med att Barbados blev republik. Men det där är ju en ständigt pågående och väldigt levande diskussion i Storbritannien, just för att du kan liksom inte gå runt i London utan att hela tiden stöta på det här arvet, om det så är i byggnader eller statyer eller monument. Så att det här har varit någonting att navigera, naturligtvis.
Drottning Elizabeth var ju alltså regent genom många skiften och tider av förändring, och under slutet av 50-talet så fick hennes förstfödde tronarvingen prins Charles börja i skolan med andra barn, till skillnad då från den kungliga traditionen med hemundervisning. Och 1954 så besökte kungaparet Australien och BBC rapporterade om att de faktiskt skulle kliva ur bilarna och hälsa på folket.
The climax of the Australian visit came here in Sydney. Huge crowds, tremendous enthusiasm and very real and deep affection. Because this has been a tour with a new style, meet the people informality. When the crowds realized that the royal family were going to get out of their cars and walk along the streets and come up and talk to them, they loved it. And I think the royal family have enjoyed it too.
Ja, det här var två exempel på de förändringar som drottning Elizabeth bidrog till. Katrin, vad tänker du när du hör just det här klippet från Australien där man går ut och hälsar på folket för första gången?
Ja, the Royal Walkabout då som var någonting som drottning Elizabeth den andra införde. Och det man tänker på när man, i alla fall när jag hör det här klippet, är vilken revolution det egentligen var. Alltså hela konceptet med monarker, kungahus, det bygger ju på blodsmystik och vi och dem. Det är ju ändå en familj som av Gud given att regera ett land. Och mystiken och därmed mycket av legitimiteten handlar ju om en distans mellan undersåtarna, som det fortfarande heter i Storbritannien, och monarken. Och det har hon ju brutit med bit för bit. Samtidigt är det där förstås en balansgång om hela ens auktoritet kommer ur att en slags idé att man kungligheterna är inte som vanligt folk. Då kan inte kungligheterna bli för mycket som vanligt folk. För då faller någonstans den auktoriteten samman. Särskilt om de då nu ska ha den här opolitiska rollen som drottning Elizabeth den andra i hög grad tog. Så den där balansgången mellan hur tillgänglig, hur öppen måste man vara i ett modernt mediesamhälle för att kunna upprätthålla legitimitet gentemot då hur annorlunda från vanligt folk, hur mycket måste man upprätthålla mystiken? Det är någonting som hon hela tiden navigerade nästan.
Ja, och ett annat exempel på det är ju under 60-talets slut, då släppte hon för första gången in ett dokumentärfilmsteam i två av sina slott. Hur var drottningens relation till den här typen av förändring när det kom till kungahuset? Vad ville hon att hennes familj skulle vara i ett samhälle i omvandling?
Det där var ju ett område som man hela tiden testade sig fram. Det blev ju inte fler dokumentärfilmer sen. Och hon gav aldrig några intervjuer. Och så att säga, förhållandet till kritik, vilket hon och familjen naturligtvis fick väldigt mycket genom decennierna för alla möjliga saker. Då är det den här principen om att never complain, never explain. Alltså man ska aldrig, det står någonting i tidningarna oavsett om det är sant eller inte. Du ska liksom varken klaga på vad media skriver eller förklara dig eller gå ut och dementera. Utan du ska så att säga hålla dig över allt det här. Och det var principen, så har kungahuset inte under drottning Elizabeth den andra inte alltid hållit sig till det. Men det var ändå någon slags utgångspunkt. Never complain, never explain. Samtidigt som man förstås öppnade upp familjen och blev mer och mer som en vanlig familj. För att det också var nödvändigt i en tid där folk vill ha den typen av transparens eller närhet till vad kungligheter är, och en slags allmän kändiskultur som förstås kom.
Vi ska ta en kort paus och sen tala vidare om drottning Elizabeths tid på tronen. Du lyssnar på Studio DN med Dagens Nyheters Katrin Marsall med anledning av drottning Elizabeths död. 1977 så slog punken igenom och de brittiska punkikonerna Sex Pistols släppte den maktkritiska låten God Save the Queen, som ju förstås är en parafras på nationalsången. Och det här sammanföll med drottning Elizabeths 25-årsjubileum vid tronen, och den här låten bannlystes från BBC men toppade försäljningslisterna. Och så här lät det den 7 juni 1977 när Sex Pistols spelade låten under en uppmärksammad båtfärd på Themsen under firandet. We decided to play our tribute to the Queen from the river. God save the Queen! The fascist regime! It made you a moron! Potential hate bomb! God save the Queen! Ja, Katrin, vad vet vi om drottning Elizabeths reaktion på kritik och den här typen av utspel som inte kom direkt från samhällets maktskikt?
Ja, det är nog ganska osannolikt ändå att hon hörde just den här låten, sägs det. Hon blev nog briefad om dess existens. Och sen har vi säkert hennes barn och barnbarn mer sannolikt har hört den. Så att det var just den här idén om att never complain, never explain. Men ändå naturligtvis försöka navigera tidsandan och försöka förstå om man ska vara en nationell symbol. Och det har hon ju ändå verkligen lyckats med att vara. Så måste man ju ha en förståelse av, i alla fall i någon mån, hur landet förändras och utvecklas kulturellt. Så det finns det ju ett intresse av att förstå från det brittiska kungahuset. Men liksom att några direkta reaktioner på sånt här, det kan man absolut inte ha förväntat sig.
Det fick BBC ta hand om.
Absolut.
Och punken kom ju då under slutet av 70-talet, och 70-80-talen präglades i Storbritannien av fattigdom och klassklyftor, och premiärminister Margaret Thatcher blev en nagel i ögat för arbetarrörelsen. Gruvarbetarstrejken 1984-85 är fortfarande ett sår för många engelsmän. Vilken roll tog drottning Elizabeth under den perioden av stora konflikter? Hur var hennes relation med Margaret Thatcher till exempel?
Ja, de var ju födda samma år, och det här var ju Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. De har ju haft en till sedan dess. Men, och det fanns väl någon slags idé om att de här två kvinnorna skulle komma bra överens, vilket de inte gjorde alls. Det är en av de premiärministrar som drottningen sägs ha haft svårast att, så att säga, stå ut med under de här veckomötena.
Hur vet man det? Hur kommer den informationen fram?
Det är väl vad som har sagts från olika källor, och ja, historiker menar att det verkar stämma. Och sen är det också sådant som att anledningen till att man till exempel antar att hon gillade Harold Wilson, Labour-premiärministern som var premiärminister i två omgångar, väldigt mycket var att hans liksom audienser hos drottningen varade väldigt länge, så att han kunde vara inne där i två timmar ibland. Och det serverades drinkar. Och det tog man då som ett tecken på att hon tyckte om honom, och det är väl kanske rimligt. Så var det inte med Margaret Thatcher, utan drottningen påstås ha haft väldigt svårt för Margaret Thatcher. Var ju en väldigt argumentativ person som älskade konfrontation och gillade att föreläsa. Och att drottning Elizabeth II hade svårt för det.
Och hur gick det med de andra premiärministrarna? Vad vet vi om relationerna till dem? Vi har nämnt här Churchill, Thatcher och Wilson.
Mm. Nej, men sen är det ju, hon var en kvinna som regerade väldigt länge och också levde väldigt länge. Så att det fanns ju de premiärministrar, alltså David Cameron, som då för oss i Sverige är mest känd för Brexit-folkomröstningen. Han var ju en premiärminister som hon hade känt redan som barn. Hon träffade honom första gången när han spelade kanin i någon skolpjäs och så vidare. Och det kan jag tänka mig färgar en relation på något sätt. Och sen så har det ju populärkulturellt skildrats att till exempel hennes relation till Labour-premiärministern Tony Blair, som regerade från 1997 till 2005, att den också kunde vara något ansträngd helt enkelt. Så det var lite upp och ner.
Och apropå populärkultur, en serie som ju har setts av väldigt många som skildrar hennes liv och som också kommer i nya säsonger är ju The Crown, där de här premiärministermötena också beskrivs på det sätt som går i en tv-serie. Vad har de här filmerna och tv-serierna betytt för drottning Elizabeth den andras popularitet eller bilden av henne?
Så jag tror att det man måste ha i åtanke med The Crown är att det är ju fiktion. Det är ju påhittat utifrån historiska händelser. Och sen är det ju paketerat i ganska hög grad för en internationell och inte minst amerikansk marknad som är ju väldigt intresserad av det brittiska kungahuset. Så att jag skulle gissa att The Crown har väl haft en större betydelse för liksom att paketera den brittiska monarkin populärkulturellt, globalt kanske, eller internationellt, mer än för någonting här i Storbritannien, där man kanske har lite mer generellt liksom fakta om olika situationer. Så att när man ser The Crown så förväxlar man inte det som händer där med verkligheten på samma sätt som jag tror säkert har skett i andra delar av världen. Men jag tror att vad det har gjort är att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet när det just gäller den här familjen, och därmed byggt dem som, jag menar, varumärke, ikoner, någonting som en hel värld förhåller sig till. På ett sätt som egentligen är ganska, ganska, ganska mystiskt.
En annan väldigt uppmärksammad fråga som har kantat drottningens publika liv rör ju hennes barn och deras privatliv och relationer. Inte minst prins Charles och Diana Spencers olyckliga äktenskap. Vad var det som hände där?
Ja, det där är ju skildrat många, många gånger och var någonting som präglade en stor del av drottningens regenttid. Hon var ju en kvinna med väldigt stor tro på det där med plikt och institutionen och hur saker och ting ska vara. Hade själv ett väldigt långt äktenskap, och sen så då att så många av hennes egna barn skilde sig. Det var nog ingenting som hon hade förväntat sig, och inte heller att det skulle vara någonting som skakade monarkin i grunden på det sätt som det faktiskt gjorde. Men det var ju alltså det otänkbara som hände, att liksom kronprinsen skilde sig. Och det här, allt det där var ju nytt, alltså bara sen när Charles skulle gifta om sig då med Camilla Parker Bowles, så var det väldigt mycket institutionellt som behövde fixas för att det skulle bli möjligt. Allt från sånt som hade att göra med statskyrkan, som ju också drottningen är överhuvud till liksom institutionen, monarkin och hela vad då Camilla Parker Bowles roll skulle bli i monarkin. Så allt det här var ju någonting som drottning Elizabeth den andra fick navigera, och inte minst fick hon ju väldigt mycket kritik, vilket också är väldigt välskildrat populärkulturellt, när prinsessan Diana dog för drottningens då upplevda brist på känslor egentligen. Att nationen drabbades av jättesorg, eller en väldigt publik sorg som ändå är ligger lite utanför den brittiska nationalkaraktären, och att drottningen inte tog sig till London och inte på något sätt då tröstade eller deltog i det här, fick henne att uppfattas som väldigt kall och väldigt mycket från en annan tid. Och det var ju någonting som påverkade henne och fick henne att tänka om kring sin egen roll.
Ja, Diana omkom ju i en bilolycka 1997, och hon och Charles hade skilt sig året innan 1996, men varit separerade sedan 1992. Och just 1992 utnämnde ju drottningen till ett hemskt år, eller annus horribilis som hon kallade det. Och det var året då flera av hennes barns äktenskap krisade, och det brann också i hennes favoritslott Windsor. Vi ska höra hur hon tog upp det här i ett tal vid uppmärksammandet av hennes 40 år på tronen.
1992 is not a year on which I shall look back
with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Katrin, hur starkt var det här i drottningmått mätt, för att vara ett uttalande från just henne?
Jo, nej, men det var ju starkt. Det var ju att hon citerar ju någonting som har skrivits i media, eller ett begrepp som har använts i debatten, och det är ju ett erkännande av de svårigheter som hon hade haft då under det här året. Så det är liksom, med tanke på att det här var en monark som var så att säga motsatsen av att bjuda på sig själv, som vi säger i Sverige, så är det klart att det, när hon då väl uttrycker någonting lite mer personligt, så får det en väldig kraft.
De här händelserna som du säger skakade hovet i grunden. Vad fick hennes och övriga kungafamiljens hantering av krisen mellan Charles och Diana för konsekvenser för själva kungahuset?
Nej, men det skadade ju på lång sikt verkligen legitimiteten, och det är ju fortfarande någonting nu när Charles ska tillträda som monark som finns där och liksom och måste hanteras. Och sen är det här ju också någonting som liksom decennier efter decennium fortsätter att skildras i kulturen och medialt, och verkligen har ändå präglat hur vi tänker på det brittiska kungahuset, inte minst internationellt, på grund av den enorma lyskraft som inte minst prinsessan Diana hade, och hur hon har liksom fångat världens fantasi på ett sätt som fortfarande präglar det brittiska kungahuset som institution. Och sen är rent praktiskt så att liksom, till exempel att prins Harry, då ett av drottningens barnbarn, hertigen av Sussex, fick, det var ganska självklart att när han blev förälskad i Meghan Markle, som var en frånskild amerikansk tv-skådespelerska, det var okej, och ansågs väldigt naturligt att han skulle få gifta sig med henne på ett sätt som tidigare generationers kungligheter nog inte hade varit okej. Och det var ju ett exempel på hur hela den här dramatiken kring hennes barns äktenskapsproblem och inte minst Charles och Diana faktiskt förändrade hur drottningen såg på vissa saker.
Prins Charles och prinsessan Diana är ju då föräldrar till prinsarna William och Harry, som har stått för nästa stora skifte och mediala konvulsioner som har påverkat det brittiska kungahuset. Hur då?
Ja, nej, men det här är ju en institution och en familj som det projiceras mycket ting på, och det är någonstans delvis deras roll med allt mindre politisk makt. Och där har prins William och prins Harry någonstans fått representera två olika sätt att vara. Alltså det prins Harry och hans hustru Meghan Markle, de lämnade ju den brittiska kungafamiljen, lever nu i USA, någonting som det var väldigt stora skandaler kring, och har valt att vara exempelvis väldigt öppna med sina egna känslor. De har valt en egen väg, de har producerat film åt Netflix, de har pratat ut hos Oprah Winfrey. De har så att säga anammat en väldigt stor del av vad som är idag normalt kändisbeteende. Och allmänt blivit en symbol för det där att man kan som britt vara öppen om sitt känsloliv och tala om sådana saker offentligt och på ett sätt som inte har varit okej i tidigare generationer, där det har funnits det här ganska sammanbitna plikt trogna idealet. Och då har ju storebror Williams fått stå för det då, som någon slags tronföljare.
Men hur har det här nya sättet att agera ut känslor och så påverkat kungahusets image?
Nej, men det har ju gjort det. Alltså, och inte minst kritiken som prins Harry och Meghan Markle, hertigen och hertiginnan av Sussex, riktade mot kungafamiljen för då rasism. Det var någonting som var viktigt och som jag är övertygad om togs på stort allvar. För det här i Storbritannien är ju idag ett mångkulturellt land på ett helt annat sätt än vad Sverige till exempel är. Och det att då de här anklagelserna som då riktades mot kungafamiljen kring att de hade svårt att hantera om prins Harry och Meghan Markles barn skulle ha den ena eller den andra hudfärgen genetiskt.
So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
There is a conversation. Hold up.
There's
stop
several
right now.
There are several conversations.
There's a
about
conversation
it.
With you,
with Harry,
about how dark your baby is going to be,
potentially, and what that would mean or look like.
Det var väldigt allvarligt, eller det blir väldigt allvarligt i ett samhälle där så många hudfärger existerar som i dagens Storbritannien och där kungahuset måste kunna representera hela den bredden.
I den här uppmärksammade intervjun med Oprah Winfrey som du nämnde så pratade Harry och Meghan om den så kallade institutionen och nämnde det som någonting separat från drottning Elizabeth själv. Vad vet vi om hur mycket makt och inflytande drottningen själv har haft under sina år på tronen och hur mycket som har styrts av en stab vid sidan om?
Jag tror att man nog ska tolka det som just prins Harry och Meghan Markles sätt att vara diplomatiska. Alltså drottning Elizabeth var ohyggligt populär och respekterad. Jag tror att det hade varit väldigt svårt för dem att sätta sig ner hos Oprah Winfrey och uppfattas som att de kritiserade drottningen som person. Så jag tror att det nog snarare ska tolkas som ett retoriskt sätt att komma runt det, att man då separerar kungahuset som maskin från drottningen. Den bild som man ändå har fått är att det är hon som har varit drottning, då är det hon som har varit drottning. Så jag tror man mer ska se det som retorik.
Och vad tror du att den som tar över tronen behöver ha med sig framöver? Vilka lärdomar finns av den här av drottning Elizabeths långa, långa tid vid tronen och hennes eftermäle?
Ja, men jag tror att det är nog det här att faktiskt radikal förändring krävs för att kunna upprätthålla status quo, som är någon slags den paradoxala läxan från hennes väldigt långa regenttid. Att hon uppfattas som att hon har stått still som samlande kraft på exakt samma ruta sedan 1952. Men det är absolut inte det som har skett, utan hon har gjort enorma förändringar. Hon har navigerat extremt tvära historiska kast. Hon har ändå fattat radikala beslut om sin egen roll, om kungahusets roll. Och det har någonstans varit vad som har krävts för att kunna uppfattas som att ingenting förändras. Så har allt nästan behövt förändras. Så det tror jag är någonting att reflektera över.
Tack så mycket, Katrin Marsall, DNs medarbetare i Storbritannien. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producenterna Palmira Kokeremenga och Sabina Marmulakai. Och de var också ljudtekniker för det här avsnittet. Och jag heter Ylke Holago.